Den 28 februari 1710 lyckades svenskarna besegra danskarna Helsingborg och Gustav Hammarberg. Då slottsherre på Bosjö kloster skickade redan samma dag iväg en av sina söner, Henrik Hammarberg, mot Stockholm för att rapportera om segern. Det var på order av general Magnus Stenbock som Henrik fick sätta sig på hästen Agera Kurir och rida de 90 milen som det tog på den tiden. Vägen var ganska slingriga, det här var 1700-talet. 90 mil från Skåne till Stockholm. Och detta lyckades han på cirka 50 timmar. 50 timmar, det är en bedrift i sig. Det är en bedrift utan dess like, som Johnny Ambrus beskriver om i sin bok om skånska slottherresätet. Välkommen till podcasten Skånska slottherresätet med mig, Per Sköld. Producerat av Podovi, Skånes egna podcastleverantör. Idag så ska vi be oss till Ringsjön i Skåne och slottet Bosjö kloster. Numera är det beläget på en halvö, men då det byggdes, då klostret anlades, så var det på en ö. Det enda sättet att ta sig fram och tillbaks var genom en båt eller pråm. Och detta för att vattenytan var högre på den tiden än vad det är idag. Någonting man gjorde ofta för att man sänkte sjöar för att få bättre åkermark helt enkelt. Med den här podden så vill vi få dig som lyssnar att åka ut och besöka de här fantastiska slotten i Skåne. Bosjö kloster är ett av de som har haft öppet för allmänheten längst, av att redan sedan 60-talet. Och människor åker dit där för att se det fina, vackra, vita sandstensslottet som ligger ut med Ringsjö strand. Njuta av deras rosenbark, slottsparken med tusenåriga eken, linbanan som barnen kan leka i och alla dess utställningar och andra spännande saker som händer där varje år. Och vi kommer återkomma till det längre fram. Men först så ska vi låta Tord Bonde, som med sin familj idag driver slottet och har gjort, familjen har drivit det sedan 1908. Han ska få berätta lite grann om Bosjö klosters historia.
Vi sitter här i ett jättetjusiga rummet här med utsikt över Ringsjön i Bosjö kloster slott. Hur gammalt är Bosjö kloster?
Det grundades som för benediktinerorden omkring 1160. Men de äldsta delarna, alltså det var färdigt 1160, men det påbörjades byggnationen redan på 1000-talets slut omkring 1080. Så det är alltså äldre än Notre Dame. Domen i Paris.
Och hur länge var det ett kloster?
Ja, det var ifrån 1100, 1200, 1300, 1400 fram till reformationen 1536, när katolska kyrkan förlorade sin makt i den här delen av Danmark.
Vem var den första världsliga ägaren, så att säga?
Ja, innan klostret var det ju en privatägare här. Det var Tott, han var hövitsman. Det var han som donerade all mark till klostret. Men efter reformationen så var egendomen förvaltad av den danske kungen. Och sen överlät han 1560 den 17 juni till fru Tade Ulfstam, en känd dansk kvinna som var duktig jordägare. Och hon flyttade då hit. Ja, hon bodde utanför Köpenhamn på en egendom som heter Stenholt. Så kungen och hon bytte. Och hon fick Bosö-kloster som det heter på den tiden. Och han fick godset Stenholt. Och hon var änka i 3 år och ville ha nya utmaningar i livet. Och då beslöt hon sig för att ta över denna vackra egendom. Bosö-kloster, det var det.
Är det samma person som också såg till att altartavlan i kyrkan? Det var inte hon som...
Det var fru Tade Ulfstam, ja.
Och den hämtade hon ifrån... Var det Tyskland?
Ja, gränsen mellan Danmark och Tyskland. I Sönderjylland heter det. Den är tillverkad i Lübeck. Och sen har den kommit till norr om Flensburg. Det gjorde hon då i slutet på 1500-talet. Och körde med släde och häst över isarna. Först Öresund och sen över Själland och sen över Stora Bält. Och genom Fyn och in på Jylland. Och ner till Sönderjylland som det heter. Det har varit både, jag har varit tyskt i många år och det har varit danskt i många år. Men det var i alla fall där hon visste att den här altartavlan fanns. Och den handlade hon in till stå i, här i kyrkan. Läggs fram i koret Och den ska vi stänga i morgonkväll, ja. Skärtorsdag. Och stängs altaret en gång om året. Och så öppnas det igen på påskaften. En gammal dansk sed kommer nog säkert från katolska tiden.
Ja, den är väldigt, väldigt vacker.
Altartavlan kan du fortfarande se in i kyrkan. Väl värt ett besök. Men nu tillbaks till Hammarberg som har ridit ihjäl en häst vid varje håll. Det vill säga, mellan varje gästskivagård han har bytt en häst har han tagit död på hästen innan för att han har pressat hästen och pressat sig själv så otroligt mycket på sin ritt ifrån Skåne till Stockholm, från Bosjökloster till Stockholm, för att berätta om den stora segern som svenskarna har precis lyckats med över danskarna. När han väl kommer fram till slussen i Stockholm så faller han ihop och han får hjälpas in till de kungliga gemaken. Där Karl XII:s farmor reser sig ur sin stol och låter Hammarberg sitta ner. Hon tar dessutom upp en silverbägare och bjuder honom på vin. En stor sak för en kurir. När han berättar budskapet om segern så sprids den över hela Stockholms stad och folk går ut på gatan och firar och Hammarberg själv, han behandlas som en idol. Folk vill röra vid honom, de vill kyssa hans händer. De vill verkligen fira hans bedrift och budskapet han kom med. En sann hjälte. Spännande sen så fortsätter Johnny Ambrose att berätta att nej, det finns ju dokument i Stockholm som helt enkelt är ett resedokument. Och det talar om att snarare att herr Hammarberg, han gjorde flera stopp och han njöt av snaps och vin och skinka och fåglar. Och väl framme i Stockholm överlämnade han ett anonymt brev till en vakt som kom och lämnade rapporten till Karl XII:s syster Ulrika Eleonora. Sen var han inte mer med det. Och detta här kan man följa av en reseräkning. Så att även verkligheten på den tiden var rätt mycket verklighet.
Hur gammal är kyrkan?
Ja, den var färdig 1163. Som Notre Dame-kyrkan i Paris. Den är gjord av sandsten. Som är bruten här. I ett gammalt stenbrott. Alldeles norr om halvön. Samma sten är bruten till Lunds domkyrka. Också den mesta av stenen i alla fall. Och så körde de. Fick de prama över vattnet. Över till fastlandet och sen ner över släten och ner till Lund.
För detta var en ö då?
Bosö kloster. Ja. Absolut 100%. Mm. Vatten i norr och vatten där är ju bara en kanal.
Kyrkan har ett annat äventyr också. Min kollega som du träffar, min vän Kent som träffade förra gången. Han hade hört den här historien om någon som hade suttit på en bjälka och skulle renovera. Men börjat såga av bjälkarna satt på.
Ja, det var inte helt lyckat. Och därför fick man snabbt sätta in järnstänger som höll väggarna. Så det går järnrör utifrån och genom väggarna och in genomgående på flera ställen.
Och det är ett direkt resultat av att det var någon som fick för sig att göra lite för mycket.
Ja,
rent.
Det var kanske lite övernärligt.
Ja. I samband med att det var kloster så berättade du också att vissa delar, var det rätt nu? Nu ska jag se så jag får väderstrecken rätt.
Det är söder.
Det är söder här. Är det östra delen då som är de gamla matsalarna av kloster?
Nunnernas matsal nere i så kallade refektoriet i klostervallen. Stensalen var bönesal. Och sen gick det även en underjordisk gång ner till ruinen här nere i trädgården.
Den underjordiska gången där?
Ja, den har vi tyvärr inte kunnat hitta.
Nej.
Tord berättade att den underjordiska gången som gick från slottet ner till ruinen som du hittar om du går mot slottet men går mot Ringsjön i en lummig trädgård med magnolia och andra fina växter, att detta var nunnornas tukthus. Och det står lite i kontrast med den vackra utsikten som finns där idag över Ringsjön och trädgården, och riktigt mysigt ställe att promenera i.
Ovan, den delen vi sitter nu, ovan södra länge, de här väggarna så att säga.
Ja, just den här delen blev ombyggd. Så det är tidiga 1800-talet, just denna delen här. Men för här ser du inte väggarna så tjocka här. Mm. Men på de andra ställena är de meter tjocka.
Mm. Har det varit byggt för försvar någon gång egentligen?
Nej, det har alltid varit frid och fred här.
Ja.
Inga vallgravar. Inga kanoner.
Hur mycket kontakt hade man på den tiden mellan de olika, alltså slotten som var stora gods, liksom var det, hade man handel emellan där eller man?
Handel och omgäng i riklig omfattning.
Man kände varandra väl liksom?
Mycket, mycket väl.
Ja.
Och mycket ofta ingifter.
Mm. Är det fortfarande lika tajt umgänge?
På många ställen är det nog så att det är nära vänskap och också släktskap på många håll. Det går igen och sen går det ut och så kommer det igen.
Mm. Ja. Historien. Du är så engagerad i historien. Du lyser nästan upp när du får berätta om husets historia. Är det något som du alltid haft eller har du vuxit ditt intresse?
Ja, intresset ökar med åren. Det gör det absolut. Det är klart många som yngre har ju, om de är historiker, har de intresset från början. Men jag har ju alltid varit intresserad av platsen och gården och egendomen överhuvudtaget. Skog och jord och djur och ja, så park och trädgårdar och alla byggnader.
Tord lyser verkligen upp när han får berätta om slottet och hur han jobbar för att bevara det och vikten av att bevara den här historiska byggnaden. När vi pratar om kyrkan och fru Tala Ulfstands altare som åkte ända från Tyskland till dåvarande Danmark, skånska Danmark, över isarna en vinter, så tar han oss till kyrkan för att vi ska kunna beskåda altaret. Och det kan ni fortfarande beskåda om ni besöker Bosjö klosters kyrka. Och samtidigt så berättar han också att han fortfarande går upp för trapporna till kyrktornet och drar upp kyrkklockan en gång i veckan. Vi är otroligt imponerade, jag och Kent, för jag hade med min kollega där då. Och säger att, är den inte automatisk? Nej, den är fortfarande manuell. Jag ska visa er. Och så bjuder han upp oss i kyrktornet.
Men menar du att du går här och... Ska vi bara upp klockan?
Ja, vi kan det. Okej, tack
till.
Titta. Då är jag. Mina herrar. Jag har inget ficklant.
Ja, jag kan ta mina.
Din mobil.
Ja, precis.
Här är djuret.
Här har vi djuret alltså.
Ja. Och här går jag då. Anställde mannen då. Och drar den klockan varje vecka.
Ja. Det är fantastiskt alltså.
Här har vi,
helt fantastiskt.
En liten lucka här. Om den då har stannat.
Nu sitter vi i april.
Så börjar säsongen här den 28 april. Då är det vernissage och många inbjudna. Och det är då kungadottern och hovets finkläder, historisk utställning om Leonora Kristinas barndom. Hon bodde ju här. Hon var Christian den fjärde, danske kungen Christian den fjärdes dotter. Och hon var gift med hovmannen Carfitz Ulfeldt. Och det är invigningsceremoni och uppvisning i tidstypiskt klädda ungdomar den 28 april. Malmö museer har hjälpt oss. Och sen har vi också en fin utställning i stallet, i norra stallet, gamla hästastallet. Och där har vi fåglar och djur i nordisk natur. Det är en känd fotograf som heter Mats Bentmar. Och han har vistats mycket i norra Finland och in till gränsen mot Ryssland. Och det är samma dag, 28 april. Och den utställningen varar till den 22 september. Och det gör den här andra också.
Och här på de här utställningarna så en del av den här historiska utställningen, den är inne på slottet här också. Så är man nyfiken så får man en liten upplevelse av huset där också.
Den är både i klostervalven och i stensalen och i tornrummet. Så det är absolut in i slottet, ja. Mm.
Spännande.
Den här Leonora Kristina, det är ju en spännande människa. Kungadottern som gifte sig med den här mannen, Karfus Ulfeldt. Och hon, kungadotter, politisk fånge och författare. Jag läste just om henne igår i den här boken.
Är det små artiklar i boken?
Det är ett helt kapitel om honom. Det ska du läsa, det här. Det är fantastiskt. Alltså.
Absolut.
Det är helt fantastiskt. Hur de sen blev ovän med hennes far och framförallt hennes styrmor. Och hon satt 22 år i fängelse i Köpenhamn. Helt makalöst. Du ska absolut läsa det.
Ja.
Det tar 20 minuter.
Ja.
Men det står inte i boken att de bodde här ett tag. Men den är så fantastisk. Hon har skrivit sin egen bok, Jammers minne.
Jaså.
Det kan alla danskar.
Okej.
Ja. Danskarna är bildade. De kan sin historia.
Det är ett ord. Jag sa en halvtimme, nu har vi hållit på en halvtimme. Så nu ska jag hålla vad jag har sagt, för jag vet att ni har följt upp. Så att, tack så mycket då.
Innan du går måste du läsa detta.
Det gör jag jättegärna om verkligen.
Ja, det ska du läsa, för det ger så mycket.
Det gör jag gärna.
Jag kommer tillbaka.
Jättesnällt. Och så satt jag med och läste kapitlet om starka kvinnor. Kapitlet om Kristina Leonora, kungadottern som satt fängslad så länge. Och som har skrivit en egen bok om det. Absolut en bok jag ska kolla upp på rekommendationer och Tord här. Jag hade lovat Tord att det ska bara ta en halvtimme den här intervjun. För detta var nämligen den andra intervjun jag gjorde med honom. Den första, den lyckades jag med bedriften att radera. Och göra... Hittade inte den överhuvudtaget. Så jag fick ringa tillbaka och säga, nu kör vi bara en halvtimme. Jag vet att ni har fullt upp att göra inför er premiär här. Men en halvtimme. Du kommer alltid nära slottet. Du kan alltid promenera i slottsparken året om. Det kostar 40 kronor att gå in i parken. Och det är väl värt. Och det finns saker att göra för hela familjen, som jag sa. Jag önskar nu att ni går in på bosjukloster.se. Med bara O naturligtvis. Bosjukloster.se. Kolla in hela programmet. Och som Tord sa också, att byggnaden och området. Bara det är värt ett besök. Sen så hoppas jag också att ni tyckte att det här var en trevlig podcast. Att du vill lyssna fler gånger. Varför inte? Tryck prenumerera. Följ oss var du nu lyssnar på din podcast någonstans. Och har du förslag eller slott som du vill att jag ska besöka, så får du jättegärna mejla mig på slott@persgold.com. slott@persgold.com. Så hoppas att vi hörs snart igen. Och besök och njut Bosjökloster.
Är det fantastiskt?
Det är verkligen fantastiskt alltså.
Jag har sett
dem
här så tidigt.
Ja, jag är nästan färdig.
Nej, jag jäktar inte. Det är lite fascinerande.
Ja.